Hallå där nere. Om det är då som skedde på nya gamla Ryavallen under måndagen och då samt premiären som spårade ur Ekberg i helgen.
Ja, det är en sjuk känsla att sitta med liksom ombytta roller. Det där att man känner sig lugn och säker. Och det där att man blir lite, vad är det som händer? Det kommer vi till.
Ja, det kommer vi till. Mycket att prata om, mycket att bena ut. Ha med er då innan vi drar igång detta. Det finns så många som kan så mycket mer om fotboll än oss två. Men vi har då en fördel som blir större och vackrare för varje dag, Ekberg.
Ja, den blir ju det. Ju längre man är här, ju mer får man den fördelen in i kroppen. Den liksom växer inifrån som en urkraft. Och det är ju den fördelen att vi är från Malmö. Nu kör vi detta.
Och innan vi börjar ska vi säga då att vi gör det här avsnittet i samarbete med Hoffentreprenader som med sina rötter i Malmö ombesörjer allt ifrån totalentreprenader, nybyggnation och renoveringar. Och det visar sig nu, Ekberg, att vi har lyssnare som har hört av sig till Hoffarna.
Jajamensan, och sagt, er har jag hört bra om. Ni får räkna på det här jobbet. Det känns så jävla gött, gör det. Det är de värda, det är fan värda pågarna.
Ska man säga att det lönar sig att sponsra Hallå där nere?
Well, det är ju klart att det gör det. Allting lönar sig med oss. Följa oss, det lönar sig att stötta oss.
Det gör det. Så stort tack till Hoffentreprenad. Om en stund ska vi då prata om damernas premiär, men vi börjar med det som skedde då för bara några sekunder sedan slutade den matchen, nu när vi sitter här och spelar in det som då skedde i Borås. Och det var en liten överraskande startelva från Malmö som kopplade grepp direkt, Ekberg.
Ja, men det var ju det, och det är ju här Rydström då för göra det där som alla pratar om. Att ja, han har ju två elvor. Ja, det har han. Nu satt han in liksom en... inte helt ny, ska man väl inte säga. Det är ju samma backlinje. Men ny målvakt gör sin debut. Tar ut en av de starkare korten, LBJ. Sätter in Oliver Berg. Det är också ett svagt kort att sätta in ju. Sen så in med Jörgensen. Han kan gå in också och spela lite grann. Så, det är ju en otrolig styrka. Men vi är ju inne på det också att tittar man på bänken där så förstår man ju att han har problem med hur många icke-svenskar han har i laget. Det blir ju klart och tydligt. Det är ju ändå ett par yngre förmågor som får sätta sig på den här bänken helt enkelt.
Ja, som också fick chansen då i slutet av matchen där. Men det är uppenbart att det kanske är ett av hans största bekymmer, den gode Rydström, den här säsongen.
Ja, det börjar liksom lite åt det. Det är inte mycket annat han, efter att ha sett den här matchen, det är inte mycket annat han har oroat sig över, känns det som. Så att, nej, det är ju avvägningen, det är ju lite grann vad händer om den går sönder eller vad händer om den, vad får vi ha på bänken, så att ja, det hjälper liksom inte för att tillbaka AC, han hänger också på det kortet liksom. Så att nej, vi hoppas att han hittar balansen i det där, och det verkar ju som att han kan göra med tanke på vad han har idag och sätter på planen och har på bänken liksom. Så att.
Ja, med tanke på hur det såg ut också. Nu var väl vi rätt många som var överens om att Malmö skulle vinna denna matchen oavsett tid, plats och underlag. Och det var ju inga större problem. Om man nu har missat det så blev det ju 4-0. Och det var ju en match där Malmö tog tag i taktpinnen och släppte det ju inte riktigt.
Nej, de... likt Hammarby-matchen så hade inte Värnamo ett skott på mål. De hade ett skott utanför mål efter första halvlek. Det var lite bättre än Hammarby. Men de hade inte ett enda skott på mål heller. Och jag vet inte om de ens kom till ett skott på mål under hela matchen. Men
Jag är extremt tveksam. Ska se om statistiken har hunnit komma upp här. Men jag är väldigt tveksam. Det var möjligtvis då någon enstaka insats där Friedrich behövde göra någon liten räddning. Men det var ju knappt att han var i närheten av bollen heller.
Nej, precis. Alltså, nej, de har alltså 0 skott på mål, 5 skott utanför Värnamo. Och det är ju... alltså... Det är ju, vi har pratat om det här, eller jag har pratat om det här, du och jag har pratat om det här, att Malmö är ett snäpp bättre än alla andra. Men för att göra det där de kan köra över, där de kan liksom ta hand om lagen och köra över dem, så måste de vara 2 snäpp över alla andra. Det räcker inte att de är bättre än alla andra, de måste vara jättemycket bättre än alla andra. Och just nu är de jättemycket bättre än alla andra. Alltså jättemycket bättre. Det är så mycket klassskillnad. Man ser hur de styr Värnamo också. De hämtar ner dem, vi hämtar ner. Kom ner. Och så vänder de spelet. Och så, de gör ju i stort sett kontringsmål. Alltså, men det är ju som de, det är ju inte på grund av att Värnamo har anfallet. Utan de liksom lockar ner dem till att liksom gå högt. Kom här. Kom igen. Ni kan ta den. Titta, den ligger över. Och så spelar de så lite åt sidan. De spelar i slutet här nu, så var det en sekvens där de liksom spelar sig ur. Men alltså den här typen av triangelspel, eller den man ser på uppvärmningen när de har lite olika västar och de liksom spelar på en väldigt trång yta. Den spelar de ju sig ut nu. Och sen så blev det en kontring av det. Knappt några misstag. Men... Nej, jag vet inte vad man ska säga om det här Malmö FF. Det är nästan tråkigt. Ska vi lägga ner?
Nej, nu gasar vi. Nej, men ska man ta det här lite då, första halvlek, det blir mål efter 6 minuter och då kan man ju börja verkligen andas ut, även om man har med sig att de hämtade upp 0-2 till 2-2 mot Elfsborg, men de får ju då också stor pisk mot Bayern idag, så att vad vi har på Elfsborg den här säsongen är oklart än så länge här, men det var ju på den arena man kunde väl känna att det kanske kommer en stickuppare, men det gjorde det inte, utan det kändes ju ganska lugnt, och sen så kommer då Cornelius med i 33 minuten med 2. Och då behövs det inte så mycket mer. Sen är det ju en period någonstans efter första målet, kan jag ju då tycka. Ska vi plussa dem? Det var väl Jörgensen, och sen var det då Botheim och Thelin då som sätter den där. Men efter första målet kan jag ändå känna, och det kanske är det att de lockar upp de andra då, att då har man inte så, då lägger man över bollen till Värnamo och så lockar man upp dem, och sen så vänder man på struten igen. För där kunde jag känna att du stod ju bara och vägde och kändes lite avslaget nästan.
Ja, nej, det där var ju bara ett väntespel, att inte öppna sig bakåt och bara låta dem, när man har det målet, det är ju det, alla har en plan till Malmö FF 4-1-0. Men alltså det är ju med den skickligheten de har, så är det ju obehagligt att när de leder med 1-0, när de börjar spela runt, när de bara slår bollen mellan varandra där bak, och sen så, ja, men så slår de fram den lite grann. De vet ju om att de kan ju inte tjurrusa, för då har de ju släppt sin gubbe, och så är de bortkollrade. Då står liksom Peña in i mitten och får den, vänder om och lägger sina konstiga jävla höger yttersidor åt helt fel håll, som landar exakt där de ska. Det är rätt fantastiskt. Så att jag förstår ju dem helt och hållet. Det måste vara otroligt tungt att möta dem.
Vi ska plocka upp spelare som vi värda att omnämna så här lite längre fram. Jag tänker under Jörgensen måste vi plocka upp lite, för jag blev inte riktigt klok på honom. Jag är väldigt tacksam och glad att han var inblandad då i första målet. Men han uppträdde också extremt försiktigt och nästan lite tveksamt mellan varven. Var ska han lägga bollen, och så lägger han den bakåt. Jag vet ju att Rydström, det har vi ju hört och läst och pratat om, att Rydström har ju varit på honom att han måste pusha framåt mer. Men ändå känns det som det är en liten, liten tvekan. Sen kan han blanda det med briljanta grejer också, men det finns en liten tvekan, upplever jag, och jag vet inte vad han ska göra för att släppa liksom på bromsen och trycka bara på gasen.
Nej, jag vet inte heller. Han gjorde ju något annat där han bara går rakt in istället i planen och går för, alltså, och öppnar upp hur mycket som helst genom att göra den och vara över på andra sidan, men Jag tyckte han var väldigt fin idag ändå. Så att, sen jag kanske, vet inte.
Ja, kanske egentligen då ska vara lite mer inne på plan och kanske till och med på andra sidan. Nu kanske han blir lite begränsad då med sina fötter på den sidan som han var idag. Jag vet inte, men det kanske finns sådana aspekter i detta också. Men det är ett par tillfällen, framförallt i första halvlek, där man ser att Pontus Jansson tar löpningar, det är andra som tar löpningar. Då kommer inte bollen, utan då väljer han snåren snett inåt bakåt istället. Lite Daniel Andersson har gått bra för Daniel Andersson, så det ska man inte se ner på. Men känns som ibland så kan han nog trycka på gasen, och det är ju det som Rysholm har varit på honom, att du måste våga, du måste göra större svårighetsgrad än det du gör, för att det du gör, det gör du bra, men därför behöver du få kunna utvecklas, precis som Nanasi har gjort. Nanasi har ju hållit på samma sätt i 3 säsonger, nu sitter det nästan 8 gånger av 10 de här dragningarna, och hur han tar sig in, det är ju nästan, nu räknar man ju kallt med att han ska kunna plocka sig fram och trilla sig fram mellan motståndarna. Och det gjorde han ju inte för 1,5 år sedan, utan då fastnade han ju. Men han har ju fortsatt och fortsatt och fortsatt. Och det, lite av det vill man ju fortsätta se Jörgensen göra.
Ja, och det kommer han ju göra. Han kommer ju få chansen igen ju. Han kommer få chansen flera gånger, och han kommer ta de här stegen. Och kanske blir ännu enklare med ett motstånd som ligger ännu lite högre upp, att han vågar ta den och springa med den liksom, för att han har ju det. Det ser man ju på det, ja. Bollen han lägger till Botheim som Botheim sen kan lägga in, alltså det är ju där både speluppfattningen och liksom känslan i fötterna för att lägga den. Han slår liksom inte undan några, han slår inte bort några bollar direkt.
Nej, verkligen inte, utan han gör det ju väldigt bra i den här halvleken. Sen är det vissa, men det är väl också att man mycket vill ha mer, så att säga. Det går ju, det trummar ju på, och man känner väl också att det finns ju mer potential att plocka ut, och då vill man ju så gärna att han ska få göra det. För jag är så orolig. Varför jag kan liksom inte säga varför jag vurmar extra mycket för Jörgensen, men jag gör det, och jag är bara så orolig att han ska blandas bort i leken om han inte gör någonting med varje inhopp som han får.
Ja, men det tror ju, alltså jag tror ju inte, han är ju en av de här stabila liksom så här som man kan använda sig av. Det kommer ju bli byten på de kanterna hela tiden, så att han kommer ju få chanserna om igen liksom. Så att det är inget konstigt med det. Och försvinner sen Nanasi till sommaren, så kommer han ju också få en mer chans, skulle jag ju säga faktiskt. Så att ja.
Mm, nej, men det är bra. Och sen så är det ju lite avslaget där, upplever jag i alla fall, i mitten av andra eller första halvlek. Och sen så kommer ju då 2-0-målet på en hörna. Cornelius, där man också kan undra, jag vet inte var gränserna går där. Jag är jättenöjd med att det blir 2-0. Jag är jätteglad att det är Cornelius som gör det. Men han gör ju liksom det här, hänger sig på axlarna på motståndaren. Jag vet inte var gränsen går för när det blir avblåst.
Nej, jag vet inte heller, men det... Ja. Jag tyckte dumman märktes inte så mycket idag. Han tillät på en bra nivå, och inte mycket att säga om huvuddomaren där ute. Han blåste i rätt, alltså så här, rätt an tid. Kotto fick ett gult kort när han sänkte Rosengren. Så han hade granulat i pannan.
Ja, den kan jag köpa faktiskt. Och där, vi ska prata lite om Kotto också lite längre fram. Men det blev 2-0 i halvtid. Det känns ju väldigt lugnt. Det känns lite som när man mötte Hammarby på hemmaplan för en vecka sedan. Fast det känns kanske ännu lite lugnare. Så i mitt bakhuvud så låg det ändå att de kan spela upp sig. Men Elfsborg är väl inte riktigt på samma nivå kanske som MFF är idag. Sen så blir det ju 3-0 ganska så snabbt in i andra halvlek. Och då känns det ju klart.
Ja, men precis. Alltså det är ju... Det är ju ett mål som stressas fram ju, om man ska säga så. Det är ju liksom det är ju en kopia nästan på det målet där vad heter han, Ali går in och tar bollen, och så får de ett liksom fritt läge. Det jag tycker som skiljer här mot tidigare, det är att det är folk inne när man väl tar bollen från backen, så är det 2-3 spelare, så att det här blev det blev liksom, det där är ju Thelins mål. Han tar ju den, och sen så är det ju bara, det är ju fritt för dem sen. Det är liksom bara vem av oss ska göra det här målet. Nu lägger Botheim över den snyggt, och Nanasi lägger den ju, jag vet, behärskat borta. Han gör ju det en gång till sen som offside. Så att det där är ju det är det som är skillnaden. De är där uppe, de vågar kliva så högt upp. De kliver extremt högt upp hela tiden och pressar. Och det har de väl inte riktigt vant sig vid i de andra lagen än. Att det är någon jävel på oss hela tiden. Och när de tar bollen så är det två, tre killar som är redo liksom.
Ja men precis, det är väl lite det här som man kan se en utveckling. Till och med en sån som jag kan se utveckling på detta. Alltså följsamheten i hela laget, i lagdelarna. Om vi då ska jämföra med hur det ser ut hos damerna som vi ska prata om lite senare. Så var skillnaden monumental kan jag uppleva från den matchen som vi såg i lördags. Men just att man rör sig som en enhet över hela planen. Samtidigt som det också sker, ska vi kalla det stjärnfall så att säga, att det finns enstaka som plötsligt drar iväg och förflyttar då spelplanen lite grann och förändrar rörelsemönstret då ibland motståndet. Men där har det ju hänt någonting, upplever jag, att man går liksom som en enhet över hela planen och finns hela tiden tillgänglig på ett annat sätt. Och sen så har man ju också mycket på grund av den förmågan såklart som de besitter, så får man ju med sig bollen på ett annat sätt nu än vad jag tyckte att man fick förra året. Att det kunde studsa lite hejvilt och det hamnade den oftast i slutet motståndaren. Nu känns det som att de hinner precis. Cornelius har några, jag tror Botheim har någon, och det är Penja har ett par sådana också. Att hinner precis få fram den här tån som gör att ja, men då kommer du Bussanelle, eller så kommer Jörgensen, eller så kommer Stryger. Och Stryger kan vi prata i timmar om, för att han är ju grym match efter match. Men han är ju överallt och det är så jävla härligt att se hur han står och viftar på planen liksom. Jag är helt ren här, ge mig bolljävlen, nu kör vi. Och så är det ingen som ser honom, men han ger liksom aldrig upp.
Nej, han är ju överallt. Helt plötsligt är han ute på vänster ytterposition och lirar. Men jag måste ju säga, hans inlägg utifrån höger är ju speciella. Alltså, han slår dem extremt högt. Det ser ut som att han skickar dem all världens väg. Men det är bara att han skickar dem jättehögt upp. Och så kommer de ner mitt i straffområdet, precis där de ska komma. Och där är det ju bara att vara beredd liksom på att den kommer. Men det säger, varje gång så tänker jag, ja, där drog han den precis mot läktaren liksom, för den får en sån jävla båge, men den landar exakt där den ska landa. Och det är alltså inte bara MFF, det är inte bara CC, det är inte bara de som har varit på den. Men jag tycker det överlag verkar, känns det svårt att få in inlägg från högerkanten. Jag har ingen aning om varför, men det är bara en sån där känslan när man tittar på fotboll, så bara, ja men högerkanten känns det betydligt svårare att få in inläggen. Jag vet inte varför. Att man måste slå dem i en annan båge kanske, eller hur man, alltså jag vet inte vad det är som gör det. Det känns avigt varje gång någon ska göra det. Alltså oavsett vem ska göra det. Därför är jag så glad att han har sina där ingen kan sträcka fram det ben och stå i vägen, för att det är så högt upp i luften så att den bara dimper ner där den ska. Det blir en hörna liksom av det typ.
Ja, nej, men han visar sin klass varje match nu tycker jag. Och det var en lyssnare som var på oss lite, för att i förra veckan så inledde jag en diskussion runt Stryger, och sen växlade du spår och jag kopplade inte tillbaka. Du växlade till en annan spelare och sen kopplade inte jag tillbaka till Stryger. Så nu tänker jag att vi ska prata lite till om Stryger, bara att vi behöver ha några ord från dig, Ekberg, för det är lyssnare som vill veta hur mycket du tycker Stryger har uppgraderat den positionen och hela backlinjen i MFF sen han kom.
Nej, men otroligt mycket. Alltså han har ju en defensiv styrka som är långt mycket bättre än det vi har sett innan. Det är väl Tinnerholm i sina helaste och bästa stunder som har den blicken, alltså att det aldrig blir farligt. Det blir inte farligt ens en gång, för att det kvävs innan det blir farligt. Och för att glida lite från honom igen, men det är ju hela MFFs backlinje har ju det, för Cornelius går ju också upp och bryter det där innan det blir farligt. Men det är ju liksom ett självförtroende som ligger i den här, så jag vet inte, Stryger kanske har varit med och byggt det självförtroendet i den här backlinjen, eller så är det bara att de har ett jävla självförtroende och han är också med på det liksom tåget. För att det känns som hela backlinjen är så, vi säger det, Hammarby 0 i första halvlek. Nu, de har ju 0 skott på mål på hela matchen. Alltså det är ju porr, sa Rydström efter Hammarby-matchen, att deras försvarsspel var. Och det är ju det, och han är ju med i detta. Om det, och där är det ju, hönan och ägget. Vem kom först? Är det Stryger som är så bra så att han liksom skjuter in det här självförtroendet, eller är det att de andra tre har så mycket självförtroende så att han liksom får det med sig gratis, att nu kan vi göra så här? Är det LBJ som bygger på det här genom att vara så defensivt stark som han har visat sig vara? Svårt att säga hur den positionen har uppgraderats, men den är ju bättre.
Ja, men det är det. Mycket, men sen måste man ju också säga att det är väl klart att det måste ge en viss trygghet till de andra runt omkring då Stryger när de säger att okej, han kan göra sådana här grejer. Det var ju som vi såg i Hammarby-matchen där, att det är ju anfallare och mittfältare som då kanske är två huvuden större än vad han är och kanske till och med en meter längre än vad han är. Men ändå så ställer han sig precis där han ska stå och sen så lägger han bollen på ena sidan och så springer han på andra sidan och så har han löst situationen utan att han behöver gå in och tackla eller sätta hårt mot hårt, utan han löser det med de andra kvaliteter som han har.
Jag tänker Steven Seagal och hans aikido, där han tar liksom deras kroppsstyrka och liksom vevar under. För att han hade hela tiden en liten arm upp så här i ryggen på Hammarby-spelaren och så la han bara undan honom. Alltså det var inte att han puttade honom, utan han bara liksom så här. Så gör det Steven Seagal i sina glansdagar.
Jag skulle säga Bruce Lee kanske, eller Chuck Norris heller. Men
nej. De var mycket mer pang, alltså så. Det var mycket mer karate. Alltså,
du menar att Steven Seagal är lite mer tai chi?
Nej, aikido. Man tar liksom motståndarnas kraft mot honom. Lite mer judoaktigt liksom så här. Man bara... Judo, att vika ihop kläder med folk i.
Ja. Så, det är en bra benämning på Stryger. Ja, men det är jättebra. Jag hör det. Vi ska väl också Botheim. Vi mässar lite under matchen här. Och jag ska också säga att om det är folk som tycker att det var jävla om han låter sand, ska jag säga, ja, det är lite förkylt här på den här kammaren, ska jag säga det. Så att det är därav. Så ni får hålla ut med att det snorar lite och sådär. Men du var ju inte helt supernöjd med Botheim. Sen kanske du ändrar din melodi lite i slutet av matchen.
Ja, men han hade ju... Men jag kan förstå det också. Han la den här passen helt perfekt till Isak, som också lägger den helt perfekt mellan benen på målvakten. Så ja, han hade ju gjort sitt där. Sen blev det lite att han ville också göra mål.
Absolut.
Alltså så att i vissa lägen hade han kunnat spela. Han hade kunnat ha 2-3 assist till i första halvlek. Mm. Men valde... Och ja, visst, de leder... Well, fine. De leder med 1-0, de leder med 2-0. Och det är ju fine. Testa då, kära du. Och det gav väl sitt liksom. Men någonstans tycker jag också att hans kroppsspråk har ändrats lite grann. Han har nu kommit in i det mer att här skäller och gormar vi inte, utan här peppar vi och är liksom så här. För att man ser direkt när han och Isak firar efter målet. Det är liksom, ja, tillsammans. Och sen så är det när han har lagt över den snyggt till Nanasi. De liksom står och pekar på varandra. Ja, yeah! Liksom så här. Någonstans börjar han nog landa i vad det är att vara ett lag där man är ett lag. Och inte slåss liksom individualistiskt som han kanske har gjort när i Italien.
Ja, det måste man nog ha med sig. Det är klart att det finns den aspekten även i allsvenskan, så klart att folk vill vidare och sådär. Men jag tror kanske att det är någonting annat också. Det tar ju en stund att vänja sig vid det. Det är ju klart att du, när du är i Italien, herregud, så då är du på liv och död. Då måste du visa vad du kan, och då handlar det om dig. Här kan man nog ha lite mer lag, men såklart handlar det också om dig. Vi ser på Nanasi också som inte bangar för att försöka när man ibland känner vad fasiken den. Han står på mållinjen helt rädd. Det är bara att lägga den till honom så är det mål. Men då ska han skjuta själv. Och så. Men Botheim går ju från planen med 2 assist och 1 mål. Och det känns ju lite som att han och Nanasi verkligen försöker hitta varandra allt som oftast.
Ja, men man ser också... fördelen han har fört in är ju också till Thelins fördel. Att nu börjar man se den här Thelin som... Han var i första rundan när han var i Malmö. När han kom ner från Norrköping. När han var en target player som liksom alltid gick upp, brösta ner. Och sen så var det en chans av det. Kanske inte alltid han som tog. Men han var den som de liksom siktade på. Och sen så han bara samlade in den liksom. Och han får ju så mycket stryk till in. Alltså de drar ju honom. Han är ju urstark. Så att liksom den här, hämta ner den. Och nu har han någon som är där. Ofta Nanasi, och sen så har han en Botheim som springer, alltså det är en helt annan rörelse på det med att köra med 2 anfallare, så att jag tycker ju inte det är fel alls, och det har ju lyft Thelins spel också.
Verkligen, och han känns också, han är ju alltid hungrig, han vill ju alltid såklart, men det här har ändå, han känns ännu hungrigare nu, för att det är väl också för att han vet att nu finns det fler möjligheter till någonting. Det handlar inte bara om att nu plockar jag ner den och sen måste jag försöka göra mål, utan nu, precis som du säger, här finns det andra alternativ. Det är Nanasi, eller så är det kanske en Penja som kommer upp, eller så har du Ali som springer på en kant, och sen så har du Botheim där också, så det finns ju rätt mycket olika verktyg att använda, så att han känns ju hungrig, han ger sig inte inte i oavsett där, hur var det än står i matchen så springer han ju på allt och vill och vill och vill och vill. Jag tycker det är en härlig inställning. Det finns ju någonting i amerikansk sport, framförallt i American football, så man trycker inte ner det i halsen på motståndaren ifall man är överlägsen, utan då håller man tillbaka och så slutar det kanske då 24-0 istället för att det kunde ha slutat 50-0. Men så gör man inte, utan då får man dåligt rykte och bla bla bla. Men det är härligt att se att här slutar det inte. Nu hade man 1-0 och man hade 2-0 och matchen känns helt död och avslagen. Men man jobbar ändå 3 och 4, och sen hade vi då ett offside-mål som jag köper att det blev offside på Nanasi där. Men det var nog väldigt, väldigt knappt. Men vi fick med oss ett mål från Norrköping istället, och du var inne på att vi fick med oss ett annat mål som kanske var offside här i den här matchen också.
Ja, jag tror att jag skulle inte förvåna mig om man mätte och drog linjer på Cornelius mål, så kan det ha varit offside. Det är hårfin den också.
Men det blir 4-0. Vilka andra spelare vill du lyfta fram, om några?
Ja, men alltså Peña är ju briljant i det han gör, och Pontus Jansson märkte man inte mycket av, men man märker också hur mycket han vill när han i typ, vad är det, 80:e plus minuten är uppe och anfaller tillsammans på kanten och slår en passning lite fel och blir helt tokig på sig själv. Fan, säger man att han skriker när han springer tillbaka liksom. Det, då står det ändå 4-0. Det är liksom inte det hela världen på att man inte gör så.
Men jag tror det var viktigt någonstans att man inte släppte in något mål idag då, med tanken på Norrköping.
Absolut viktigt. Och det är ju en, vad är det, en målskillnad på 11-1. 10 ja. Plus mål har man efter 3 matcher. Det är, Det får man ändå ge godkänt, och någonstans vet jag inte vad man, jag vet inte hur de ska stoppa Malmö riktigt, alltså riktigt nu, för nu verkar det som att man har varit i järnhandeln och fyllt på med verktyg. Man har gått en runda, man fick tillbaka på skatten och så tänkte man, nu handlar vi lite fler verktyg och lägger i vår verktygslåda, så vi kan göra ett lite bättre jobb nu. Vi kan åka ut i Europa och jobba lite grann också. Så att det är obehagligt att om man inte är i Malmö.
På ett positivt sätt. Ja, nej, men jag förstår vad du menar, och det är viktigt nu att man plockar de här poängen. Då är det Västerås då hemma, och de har ju verkligen inte haft turen med sig. Herregud, så matchen i helgen som de spelar, och det är ju galet hur man kan bränna så mycket lägen. Så att de behöver göra allt de kan för att eventuellt få med sig en poäng, och det kommer de säkert göra. Det är viktigt här nu att MFF tar de här poängen som man räknar kallt med. För sen kommer de här Djurgårdsmatcherna, och så kanske det är en AIK-match också, och så blir det Hammarby på Tele2, och det kanske inte är lika stort motstånd som det har varit tidigare, men om det blir poängtapp i de matcherna, ja, då måste man verkligen ha med sig de här Värnamo, Västerås och allt vad det är däremellan, Norrköping.
Men det är det jag känner också, att Malmö har ju ett spel som har varit anpassat för de här lagen som Djurgården och de som spelar anfallsfotboll, Hammarby som inte begriper bättre. Alltså, det är några lag som liksom som spelar verkligen anfallsfotboll, och det har ju Malmös verktygslåda varit fullt utrustad för, men de har ju inte varit utrustade för de här andra lagen som backar hem, slår långbollar, chansbollar och så här. Men det är ju där någonstans vi är nu, att där har man ju hittat en väg också, känns det som.
Ja, men verkligen, och nej, vi får hoppas och tro att det här håller hela vägen nu. Nu leder man ju då Allsvenskan 2 poäng för Djurgården och Mjällby. Man har ju betydligt bättre målskillnad än dessa två, och man leder ju då 9 poäng framför Västerås och Kalmar som då inte. Och det är alltså de två matcherna, alltså IFK Göteborg, Kalmar och Västerås och vad var det, Norrköping eller vad det var. Alltså det var jag vet inte var jag ska börja, så tråkigt. Alltså det var så tråkigt.
Men Kalmar, alltså
titta på. Alltså det var bara
Kalmar
så
gör alltså en exakt kopia, ja, av det här jävla fuck-upen de gjorde mot Hammarby. Ja. Alltså ja, det är ju exakt samma grej de gör igen. Ja. Otroligt dåligt.
Men i en intervju så säger de att vi har tjänat mer på det än vi har förlorat. Så jag vet inte hur många poäng de tjänar på det, men det är upp till dem att avgöra det. Men alltså matcherna i sig var så tråkigt. Jag har ju sett att folk har skrivit upp Göteborg, nu är de på gång och så vidare. Men det var ju för fasiken snedpassar och felpassar och halvträffar och knappt träffar överhuvudtaget som bara spreds över hela arenan. Sen var ju visst vinden spelade in, absolut, jag håller helt med. Det var ju jätteblåsigt på alla hållkanter, så det spelar säkert en viss roll. Men det var förödande tråkigt att titta på. Sen ska vi inte säga att det här, nu ur Malmö perspektiv, var väl det här en härlig match att titta på Värnamo, men det var ju liksom inte fotbollsgodis.
Ja, men det är fotbollsgodis, det är fotbollsporr Malmö håller på med. Det är liksom... när Värnamo-spelaren står efter oss och säger, vad är det som liksom så här, hur är det att spela mot Malmö? Alltså de är så mycket, alltså de är inte, vi är inte på där liksom. Det är så otrolig skillnad. Det måste man ju också kunna njuta av. Det är liksom, även om det inte är Hawaii-fotboll där det går åt båda hållen och det böljar och det är höj och det är hej och det är hå och det är liksom, det är, vad heter det, Häcken mot BP där det blir 1-0 och 2-0 och 2-1 och 2-2 och 3-2 och 3-3 och 4-3 och alla ska vara med och göra mål. Det är liksom inte det, utan Malmö systematiskt bara kör över på att spela otroligt vacker fotboll liksom. De har över 300 passar mot 400 passar och 90% säkerhet liksom. Det är otroligt vackert är det. Det är aldrig fult att titta på.
Nej, jag förstår vad du menar. Sen så kan man ju såklart, om man är neutral i den, så kan man ju, visst man kan njuta av spelet absolut, men det kan ju också vara lite tradigt när ett lag är så pass dominant. Ska jag också rätta mig själv, Norrköping Guys, jag tittade på, jag såg lite på Västerås Halmstad också, det var inte superkul att se det hela. Men Norrköping Guys, herregud vilken träsmak det var över hela den konkarongen. Men det var kul för Norrköping att de fick lite poäng. Guys hänger väl lite på ett snöre här nu. Men du... nu är det ju Västerås hemma. Vi kommer ju tillbaka lite längre fram i veckan med lite inför halabaloo för våra patrons. Det har trillat in en del patrons här nu sista tiden, så vi ska säga stort välkomna. Kul att ni är med. Vill ni bli patrons så går ni in på patreon.com/hdn. Ni kan också gå in på vårt Instagram-konto som också växer. Kul att se det också. Som heter HDN-podd med 2D. Så kan ni följa oss där också. Där har ni all info om hur ni kan patreona er. Så får ni en massa inför och efter och extra material. Vi har ju intervjuer nu till exempel då med Malin Gunnarsson och Valfridsson, både före och efter matchen. Jag kan säga att det var lite olika ljud i de skällorna så att säga. Vi ska snart gå in och snacka om damerna. Men så nu är det ju Västerås där. Det kommer vi snacka upp då i ett nytt avsnitt som kommer lite senare i veckan. Ekberg, vill du säga något mer om herrarna och allsvenskan så här långt?
Nej, just nu så är det bara det känns lugn och ro när man slår på och ska titta på det. Det är inte direkt någon superoro. Man känner väl okej, 1-0 är aldrig säkert, jättesäkert, och så tittar man på att de kommer inte till några avslut. Så att nej, det är bara en fin resa. Jag står fast för mitt att vi skulle kunna gå rent genom den här jävla serien, ta 90 poäng. Alltså det är helt otroligt. Just nu finns ju ingenting som talar mot att de skulle göra det just nu. Men jag kan väl också tillägga att jag skrev till dig i slutet på första halvlek att i 60 minuten så kommer två spelare in och två spelare går ut. Jag namngav dem också. I 61 minuten så gör de exakt det bytet. Dubbelbyte alltså på exakt det. Så att någonstans är det inte bara Malmöhjärtat som gör att man har någonting att säga till om i den här. Man kan lite fotboll också.
Det kan man absolut. Visst är det så. Och det, jag känner ju också mer trygghet än någonsin när jag ser Malmö spela. Så det är ju sällan som jag slappnar av när man möter Hammarby till exempel. Nu gjorde ju Besara mål idag istället då mot Elfsborg. Men så har han var inte i närheten. Han var knappt ens över halva plan för att ens ha en möjlighet att göra mål mot MFF där. Så att, nej, jag håller med dig idag. Vill man höra lite mer MFF så såg jag nu att Olof Lund kom med en ny intervju med Anders Christiansen som jag nu nästan har lyssnat klart på. Det är en lyssningsvärd där han pratar om tiden efter det som hände då i maj förra året och vägen tillbaka. Och sen så då Theodor Olsson blir intervjuad av Offside. Det är då måste man prenumerera på Offside för att få tillgång till den. Offside Fokus tror jag den podden heter, och där han pratar om sin väg till Malmö FF och hur han har hamnat där han är och hans arbete tillsammans på Rysslom och så vidare. Så det kan man också lyssna på, så är det lite mer MFF-relaterat. Nu då, ska vi gå över till någonting som kändes tryggt ända till matchen blåstes igång. Det var premiär i lördags för damerna i Elitettan. Du och cirka 2000 andra var på plats, Ekberg.
Ja, det var väl sålt 2,500 biljetter ungefär. Och ja. Det var 1700 på plats. Det är ju grejen är ju att man sålde ju ett paket med de sex första hemmamatcherna på Eleda. Så att jag kan väl tänka mig att det är många som har köpt den biljettsorten som då räknas in ju. Och sen så kanske inte gör på denna matchen, men gör på nästa match eller någon annan match. Men köpte den i förhand. Men 1700 är ändå 600-700 personer över damallsvenska snittet. Mm. Kan vi då påpeka från förra året. Men jag var där. Började ju fint med att man tackade lite spelare som hade spelat 100 matcher. Rebecca Holm bland annat. Och ska jag säga om jag kommer ihåg vem det mer var, men det gör jag inte på rak arm. Så att
vi lämnar med det tycker jag.
Men jag tycker vi lämnar det. Sen så startar ju matchen och det gick snabbt. Sen var det 1-0 till Umeå.
Ja, jag satt här hemma och såg fram emot detta och det blåstes igång och sen så kände man herregud, vad fan har de hittat på hela försäsongen?
Ja, otroligt. Alltså det var ju som att många hade bra idéer, men de hade ju inte samma idéer någon av dem, så att bollarna slogs ju till höger och vänster och alltså Mafalda Barbos som hyllades ju där som ett litet prestigevärvning från
Portugal. Ja, vi har ju också hyllat henne, absolut.
Ja, att det borde ju vara. Nu tar man från en annan hylla och jada. Jag har inte sett henne spela så att, men nu har jag sett henne spela och det går ju snabbare att vända en dragspelsbuss in i Gustav i Malmö än vad det gjorde för henne. Det går ju snabbare än vad hon vände när hon fick bollen. Otroligt dålig var hon. Alltså, och hon ligger också bakom 2-0-målet för att det är hon som dräller med bollen en bit utanför straffområdet. Och då tar ju deras stora målskytt Alexandra Sandström eller vad hon heter, chansen och bara lägger in den. Alltså det var ingen tanke. Och de säger ju själv efteråt att efter de här två rätt snabba målen, vad är det, 8:e, 9:e minuten någonting, 10:e minuten som tvåan kommer. Alltså efter det så var de ju så rädda för sig själv i stort sett. De var rädda för att göra någonting. De blev nervösa. De tappade hela konceptet. Och det märktes ju tydligt. Alltså de gjorde inte ett rätt. Alltså det var ju sämre än jag har sett dem i någon division tidigare. Alltså det är helt otroligt dåligt.
Ja, men man måste ju ändå med sig. De har tränat, eller alltså de har spelat många träningsmatcher. Och det är klart att man har åkt på en del däng. Men det har ju varit från alltså tidiga damallsvenska klubbar och så vidare. Så det var ett tufft motstånd och där kan man inte förvänta sig att man vinner de matcherna på samma sätt som man gjorde plumpen i protokollet i IFK Göteborgs matchen som vi kommer tillbaka till lite så. Men jag såg ju inte, jag kunde inte föreställa mig detta, men jag tror inte heller detta är signifikativt för hur deras spel och deras plan egentligen ska fungera, utan det är som du säger, efter 2-0, det står 2-0 efter 10 minuter, då tappar man det ju helt. Och när man satt och tittar på det, de får ju knappt fram, de kan ju knappt sätta ihop 2 eller 3 passningar, och då är det ganska omöjligt att få ihop någonting. Och vi var inne på att herrarna då som har den här rörelsen som en grupp över hela plan, så var det inte tillstymmelse till detta här, utan här var det ju folk som försökte då själv hitta på någonting, för att nu måste vi vända det här, nu är det upp till mig Malin Gunnarsson, nu är det upp till mig oavsett vem som sprang där, så försökte man hitta på någonting på egen hand och sen kanske man försökte sätta ihop 1 eller 2 passar, men då gick ju inte det. Sen ska man ju inte på något sätt ta någonting ifrån Umeå, för att de var ju grymma, och det säger ju Valfridsson också i den här intervjun som jag gjorde med honom inför matchen då, som finns att lyssna på om man är Patreon, att det här är en utmanare, det här kan vara de som tar första platsen i ligan och tar steget upp direkt. De är oerhört mycket bättre nu än vad man var för bara något år sedan. Så de har någonting väldigt stort och bra på gång. Sen så säger jag också i den intervjun att med den här truppen som vi har, han har gjort den här resan några gånger, han vet vad han snackar om. Med den här truppen som han har i MFF så ska det inte vara något snack att man ska kunna kliva rakt upp. Det är den bästa trupp han någonsin haft att göra med. Sen är det klart att det kan spela roll det som hände då med Kim Björkegren som hoppade av en vecka innan. Men jag tycker ändå inte, de har inte förändrat så mycket. Det är Valfridsson också inne på att de har inte förändrat spelet så mycket. De har lagt väldigt mycket fokus på anfallsspel, vilket jag också undrar varför man inte gjort det tidigare med tanke på hur målsnålt det har varit då i de lite senare träningsmatcherna.
Men man måste ändå säga att det är ändå 7 nyförvärv i startelvan.
Absolut.
Jag tror det var i intervjun du gjorde med Valfridsson där du frågade vilket av nyförvärven som är mest spännande, så sa han, det är bara en som har kommit in efter mig. Alla andra hade kommit in, alltså jag vet inte. Nej, det känns som man inte har liksom fått ihop detta överhuvudtaget. Man kommer få ihop det. Man kommer liksom titta på den här matchen och säga exakt vad fan de höll på med. Men det var ju saker som att man stod nere i eget straffområde. Man var 4 ljusblåa och man hade bollen under kontroll. Då skickar man den över sidlinjen av i ren panik. Ja. Alltså de spelar boll i panik. De hade inte, som du säger, herrarna flyter samman. De har liksom ett gemensamt medvetande, känns det som, att var bollen är och vad som ska hända med den. Här var det liksom 11, till och med kanske mer. 14 medvetande. Vissa hade nog 2 tankar i huvudet samtidigt och det blev ingenting av det för att de visste inte vad de skulle välja. Så att här var det helt liksom bara, de slog bollar, fina genomskärare till noll och ingen, för att det var ingen som tänkte på att man skulle göra det. Utan, totalt som ett korthus. Man gör byten, vet inte vad de spelar för roll egentligen, men i alla fall i andra halvlek så kommer man ut och den andra halvlek slutar 0-0. Man får ju ihop det. Alltså, men då var det lite too late.
Ja, nej, men alltså, det är ju en bättre prestation om Malmö, men samtidigt, vad ska Umeå fortsätta gå framåt för? De har 4-0 med sig in i paus. Liksom.
De behöver inte slita ut sig.
De kan ju spara sig till nästa match. Så att det är väl,
men de behövde ju knappt gå framåt i början. Malmö gav ju dem. Ja. Alltså, så att de gjorde en uppryckning. Det måste man ändå säga. Andra halvlek blev bättre. Och jag tycker de sista 10 minuterna, Emma Paljevic, hon river, hon sliter, hon drar. Jag tror hon fick rätt mycket hjälp av att Anna Plantin kom in också, som är rätt så tuff i sin spelstil. Så att de fick liksom lite pondus där framme, att man kunde liksom så här smälla till lite grann.
Var det för få spelare med det stora Malmöhjärtat på plan, Ekberg?
Ja, det kan jag tycka. Jag kan tycka att jag förstår inte att Rebecka Holm satt på läktaren. Hon hade behövt byta ut Barbos i halvtid. Alltså, för att hon står, alltså Barbos står som en central mittfältare mitt i och ska styra hela det här. Kan inte styra sig själv liksom runt en stolpe typ. Där hade Rebecka Holm gjort med sin erfarenhet, sin trygghet, sin det hon har, att hon kan spela på så många olika positioner. Hon kan spela back, hon kan spela anfallare, men hon är ju en mittfältare. Jag tror det hade gett en stabilitet på ett annat sätt, och det hade gett en möjlighet att liksom hålla i bollen och komma lite längre. Jag tror, går hon inte in från start i nästa match så tycker jag det är fel.
Sticka nu takan. Ja, men jag förstår. Nej, men det blir ju så här i de här uppväxlingarna nu, att nu har du kommit in på pappret nyförvärv som då ska vara någon nivå bättre än hur det såg ut förra säsongen. Det är ju också Valfridsson inne på i den intervjun jag gör, att truppen nu är så mycket bättre än vad den var förra säsongen. Men man kanske också, kanske finns de här små aspekterna som man inte tar, så det här Levicke-hjärtat eller vad det nu är, Christiansen-hjärtat, det kanske till och med Jo Inge Berget-hjärtat som då har vuxit fram över tid, eller Pontus Jansson-hjärtat. Tar du bort dem, ja, men då kanske du också förlorar någonting. Du kanske inte har samma tekniska briljans som andra kan förse dig med, men du kanske också förlorar någonting annat som gör att det blir lite mer go, lite mer stadga och lite mer kontroll och någonting annat helt enkelt som man då får ifall man gör de valen. Vi får se vad de tar med sig från detta. Vad Valfridsson var, han var inte supernöjd efter matchen. Det var väl inte Gunnarsson heller som du snackade med?
Nej, ingen av dem var supernöjda, och de var ganska klara på vad det var som hade gått fel också, att de hade tappat det rätt upp och ner efter det snabba 1-0 målet som är ju uppsatt som ett självmål, men det är ju mer en petitess, för det var ju, hade hon inte satt huvudet till den och nickat upp den i nättaket så hade den gått rakt in istället, så att det var liksom, det där hade blivit mål oavsett. Så att Nej, de var ganska på det klara med att det här är inte deras standard. Det här, de blev tagna och de tappade allt. De tappade hela självförtroendet, de tappade all vilja, de tappade modet, de tappade allt. De tappade kreativiteten och lugnet, och det var inte liksom ett lag att känna igen faktiskt.
Nej, det var inte riktigt vad jag hade förväntat mig när jag knäppte på skärmen och skulle titta på detta här. Det var en del av våra lyssnare som hörde av sig så att, ja men det, vad hade du förväntat dig? Att jag nu var lite snett på det, men jag har ju fortfarande förväntan att de ska vara med och utmana om att ta sig upp till Damallsvenskan nästa säsong, och det har ju Valfridsson också, inte minst i den intervjun som vi snackade om då innan. Att det
ja, och jag också. Jag förväntar mig ju att de knappt ska tappa poäng. Jag trodde knappt de skulle förlora i den här serien, för att det, så bra borde de vara. Men well, ja, vi får se. Nästa match blev ju givet viktig, såklart.
Ja,
att studsa tillbaka. Alltså. En till så här dålig match, då börjar man ju tvivla liksom.
Ja, precis. Vad var reaktionerna runt omkring dig? Du satt väl på pressläktaren och göttade dig, misstänker jag.
Ja, nej. Jag hade ju någon rad och framför satt Daniel Andersson. Och sällan jag har sett honom. Jag har sett honom på många dammatcher. Men det är sällan jag har sett honom bli så frustrerad och arg. Och liksom... liksom det var lite riva håret... känsla, så att nej, det var, och sen pratade jag med Christer Helin, gamle den mest reservlagsspelaren i MFFs historia, som varit med och faktiskt startat damerna en gång för många år sedan. Han är ju alltid där och tittar och sånt, och så, men vi var rörande överens om att domaren var ju också usel. Alltså något, alltså helt, alltså det kunde varit straff. Ja, men det kunde varit straff åt båda hållen. Det var ju en domare som alltså helt tappade. Det var så mycket konstiga. Det är också alltså nivån där då på domaren i elitettan är ju ändå sämre än vad det har varit i division 1 och neråt. Det var verkligen det hörde jag på den här vippläktaren bakom mig också. Alltså, vad håller hon på med? Och det var en linjedomare som var han var helt off. Han stod liksom så här, vänta hela tiden på att hon skulle säga. Han har stått en meter ifrån. Han kan inte visa med flaggan liksom att... Och det är inte så att de hade någon kommunikation med varandra. Nej, det drogs i armar och ben och allt möjligt. Men nej, ingen åtgärd. Och nej... jättedålig insats. Mm. Det är inte därför Malmö förlorar. Absolut inte, men det var nej, dåligt alltså åt båda håll. Umeå kunde haft straff. Det kunde Malmö haft också.
Nej. Alltså liksom... inget ska tas ifrån. Den här förlusten är Malmö sen Malmös alone.
Ja.
Umeå också bra jobbat, såklart.
Men det slår en hur dåligt det var. Liksom, dumomässigt.
Så att... Nästa match var mot Kalmar som också förlorade, så att nu vill det ju till då att man tar poängar. Det är två lag som vill ta sina första poäng då i nästa omgång, såklart. Vi ska lämna den där. Vi ska ha två ryggtavlor då, Ekberg. Jag vet inte hur du ska lösa det på damsidan. Har du något att komma med?
Jag tycker ju ändå Padjovic får ha den för hennes avslutning i matchen. Och hon gav hela tiden allt vad hon kunde. Tycker jag. Liten rivig jättearg på domaren också. Fuck vad dålig. Alltså det var hon, ja, det, men kul att säga. Så att hon får den faktiskt. Mycket för att hon inte gav upp. Hon kämpade liksom in i 90 plus och sprang och drog. Och sen så på här sidan så får väl där är det ju svårt att ge den till någon. Men jag ger den nog till Nanasi faktiskt.
Mm. Ja, men det tycker jag han kan få. Bra då. Du, innan vi rundar då och tittar i maratontabellen och så vidare, så ska vi då säga att den här lilla tävlingen som vi la ut här under helgen också, att nu är den avgjord. Ekberg, du får ta oss igenom det här. Det här är ju du i grunden och botten som är upphovsman till detta.
Ja, men jag går ju förbi. Sitter ju fullt med klibbar överallt här. Jag går förbi och ser ett klistermärke som sitter ovanpå ett elskåp. Tittar ner när jag förbi och så tänker jag, men vänta lite grann. Det var någonting som skävde. Det var någonting som inte var riktigt... Alltså så, det var någonting som... Va? Nej? Det här känns ju inte helt rätt. Backar tillbaka, tittar, ser. Där står hej där nere. Nej, tänkte jag. Det är hallå där nere ska det ju vara ju. Och det är ju inte bara för vår, alltså vår podd har ju ett namn som kommer ur någonting gammalt. Liksom som är Malmö FF. Hallå där nere. Och så står där Malmö fotbollsförening. Men vänta lite grann. Fotbollsförening. Nej, nej, det ska inte vara något S i fogen. Jag tog en bild på detta och skickade till dig. Och du missade först S-et i fogen också. Ja,
det var ju skrivstil att, där. Så jag tittade
inte
så noga.
Klurigt som fan.
Så att jag tittade inte så noga. Så att, men jag såg hejet i alla fall. Jag tänkte, men det här är väl en bra tävling för att se om folk är lika skarpsynta som du då. Och skarpsyntare än vad jag är. Så att vi la ut den där då. Och det har regnat in svar. Det har jag suttit hela dagen igår och höll på med detta. Och det kom in någonting här under dagen också. Men jag tänker så här. Vi sa ju att vi skulle dela ut en halsduk. Låta ut en halsduk. Men jag tänker att vi kanske ska låta ut två eftersom det var så många som kom in med rätt svar också. Sen har vi också fått en del tillrop om att ja, men det ska vara stor bokstav i M och Malmö och det ska vara stor bokstav i fotbollföreningen och så vidare. Så vidare. Och ja, det finns det. Men det var ju framförallt de här två, inget S i fogen och hallå där nere. Det var de två vi letade efter. Så alla de som då kom in med detta är de med i den här fräsiga utlottningen. Och lottningen är gjord, Ekberg.
Ja, en tombola har rullat och så är det och det har ju kommit fram två namn ur detta som då är ska jag dra dem?
Ja, men du får dra ett.
Ja, men jag drar då Lotta Nilsson.
Kul, grattis.
Och grattis och Elliot Pil.
Kul, grattis.
Grattis.
Kom och hör av oss och får vi se om ni kan hämta upp den. Vi går ju att hämta upp då vid nästa hemmamatch kanske, Ekberg. Är du på Västerås-matchen?
Nej, kan mycket väl vara så. Mycket väl vara så.
Men vi hör av oss till Lotta och Elliot så löser vi någon fräsig upphämtning av detta. Stort grattis, bra jobbat. Tack för att ni har varit med allihopa och deltagit. Vi kommer säkert ut med lite fler sådana här fräsiga tävlingar. Vad det lider här.
Nej, det kommer komma fler tävlingar. Ja. Det kommer det göra. Ja.
Tack för det, gensvaret. Är det någonting annat du vill ta upp, Ekberg, innan vi går in på maratontabell?
Nej, men jag tänker det kom ju också någon kommentar. Jag vet inte om det var den som hade satt upp klistermärket eller gjort klistermärket eller så här. Gör det bättre själv då. Ja, det skulle man ju kunna göra. Kanske skulle göra ett klistermärke. Ja. Det kanske också är en tävling att låta någon av alla våra fina lyssnare att låta dem designa ett fyrkantigt klistermärke.
Som det står, som hallå där nere då,
ja, alltså det ska ju täcka in poddens
namn.
Essens.
Mm. Ja, men
namn och känsla och vad vi är. Vad vi betyder. Det skulle också bli ett kvitto på vad vi betyder för våra lyssnare. Liksom. Vad är det de får knippa oss med? Det kan ju bli dränga jävligt kastade i havet eller något.
Ja, men det blir jättebra. Ska vi lämna fältet öppet där? Vill man då ta sig an detta att designa ett hallå där nere klistermärke med vad man själv tycker att då podderiet och Ekberg och Sander och allt vad som rör sig runt det som vi håller på med, vad man fyller det här klistermärket, det är upp till er att bestämma då, så får ni gärna ta er an.
Man kan fylla det, det kan vara minimalistiskt, det kan bara vara, ja, jag tycker om allt möjligt.
Så vill man ta sig an detta så gör det, så skickar ni in då era förslag så hittar vi något fräsigt pris till dem eller det som vi väljer så att säga. Det låter fantastiskt tycker jag. Ska du skicka in någonting själv, Ekberg, eller du?
Kanske
spännande.
Kanske det.
Okej. Du, nu är vi många som vill höra hur det ser ut i maratontabellen.
Ja, jag ska dra upp denna tabell för att se här vad som har hänt denna säsong. Vi har ju en tredje plats som då består av de svartgula AIK. De har tagit 5 poäng denna säsongen. Kul för dem. Det gör ju att de närmar sig de som ligger på andra plats som bara har hittills har tagit 3 poäng. De har liksom kapat in 2 poäng på dem. Trevligt. Men det är ju ett lag som har än så länge gått rent. 9 poäng har man kämmat hem. Så man har liksom ökat mot trean med 4 poäng. Ökat mot tvåan med 6 poäng då. Och Det är ju den förening som är den finaste i hela världen. Faktiskt. Jag skulle säga hela världen. Och som just nu spelar propagandafotboll. Måste strämma hicka på Reinfeldt och pamparna upp i Stockholm. Hur ska vi stoppa detta lag? Det hjälpte inte att vi flyttade matchen till Borås ett par dagar sent i en vecka. Det finns liksom inte mycket som tyder på att man rubbar det här fina laget som ligger etta i maratontabellen, som är den finaste föreningen i hela Sverige. Det är Malmö fotbollförening. Utan S i fogen.
Ja, och med de orden, Ekberg, så tycker jag att vi sa så, och så sa vi
hallå där nere!